Vi har fått sjunga här en lovsalm, en lovsång, och det är ju så att så gör Kristi kyrka och församling, den sjunger trons lov. Och nu har pastor Gunnar Edvardsson befallt mig att säga något över detta ämne, en kristens vittnesbörd inför världen. Och det är ju ett mycket svårt ämne. Men ni vet att pastorn han är sträng, så att det blev inget alternativ, utan jag ska tala över det ämnet. Det är stort och det är svårt. Och vi är fega kristna många gånger och rädda att bekänna Kristi namn. Och det är lite känsligt för mig själv det här, för jag erinrar mig vissa saker. Den gången var Ingemar Fuber feg. Men jag vill gärna tala över detta ämne. Det bör behandlas och idag, 13:e dagen. Denna festdag är ju missionens festdag. Och missionen, det är alltså en festdag för hela den kristna kyrkan. Och Jesus sa ju, jag är världens ljus. Men han sa detta om sig själv. Men han sa också om sina lärjungar, det är ni som är, ni är världens ljus. Den uppståndne gav också sina lärjungar den uppgiften att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att bevara allt vad jag har befallt er. Varje kristen, alla kristna skulle bevara hela Jesu lära, Jesu ord och lära. Och det är varje kristens uppgift att vittna om, att frambära trons vittnesbörd inför världen. Varje kristens uppgift är det att bekänna Kristus. Och varje kristen känner ju Kristi person och verk. Han kan säga, jag vet på vem jag tror. Varje kristen bör också kunna säga, jag tror, därför talar jag. En kristens vittnesbörd inför världen. Trons vittnesbörd ska alltså bäras fram. När? Ja, så snart tron är tänd. När tron är tänd, då kan trons vittnesbörd bäras fram. Den som talar och frambär det kristna vittnesbördet ska då tala i enlighet med Guds ord, i enlighet med det kristna vittnesbördet. Det är också viktigt att evangeliet räcks åt människor. Det är alltså viktigt att evangeliet räcks åt människor och att evangeliet frambärs med de rätta orden. Att trons och lärans rätta ord bärs fram. Liksom vi vet att pastorn har att bära fram den rätta bibliska läran, så ligger det varje enskild kristen, varje enskild, att bära fram hela den kristna uppenbarelsen. Det är klart utsagt att en kristen har fått den uppgiften. Och inför den uppgiften sa Jesus till sina lärjungar, frukta inte, ni ska inte vara rädda. Frukta inte för dem som kan dräpa kroppen. Det kan inte dräpa själen. Och så sa Jesus, därför var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska upp jag kännas vid inför min fader som är i himmelen. Tron är tänd. Det kristna vittnesbördet inför världen kan nu börja. Men här är det viktigt att inte bara rusa åstad. Uppgiften att göra alla folk till lärjungar, predikuppgiften, åvilar hela församlingen. Varje kristen har den uppgiften att predika evangelium. Men lägg märke till vad Jesus säger i sin missionsbefallning. Lär människor att bevara allt vad jag har befallt er. Att bevara hela kristendomens hemlighet. Ja, det sa Jesus. Lär människor att bevara hela den kristna läran. Men då är det ju viktigt att när tron är tänd hos en kristen, att en kristen då själv blir befästad och bevarad och stärkt i den kristna tron. Det är viktigt med med utbildningen i läran. Att bli befäst i tron, att bli konfirmerad, att bli starkare i tron. Att få verkligt, jag vill lära mig mer om Kristi rikets hemligheter. Det är sunt. Det hör varje kristen till. Och den här maningen ger ju också apostlarna. Bevara genom den heliga ande det goda som har blivit dig betrott. Alltså, det är inte bara att när trons ljus är tänt, rusa iväg och vittna för hela världen. Utan är tron tänd, då är det viktigt också att tron befästes och stärkes. Och att då var man bekänner sin tro inför världen. När aposteln talar om att bevara, då är det alltså frågan om att bevara läran, bevara dogmat, trossatserna. Om vi tar bort de fasta påståendena, säger Luther, då har vi tagit bort kristendomen. De fasta påståendena, den dogmat som vi bekänner här, jag tror på en enda Gud, så på Jesus Kristus och den helige ande. Hela detta dogma, den nicenska trosbekännelsen, det har vi att bekänna, att befästa sig, att bevara. Eller en annan maning: förbliv du vid det som du har lärt och som du har fått vishet om. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan ge dig vishet, så att du blir befäst i tron. Och så talar aposteln om hur hela hela skriften är nyttig till undervisning, så att en gudsmänniska blir fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. Alltså, evangelium predikas, tron tänds, den vidare utbildningen sker i hem och församling. En kristen människa blir starkare i tron, och så går han ut i världen i den miljö som heter Ljungby. Och så bekänner han Kristus i denna miljö. Vi ser där hur viktigt det är att vi uppbygger oss först. Vi måste uppbygga. Man måste lära känna den kristna tron. Hur många gånger kommer inte det här maningen tillbaka? Uppbygg er på er allra heligaste tro och bevara er så i Guds kärlek. Och Paulus säger i sitt sista brev: själv är jag på väg att offras, själv är jag nu på väg att sluta mina dagar. Jag har bevarat tron. Varför kommer vi till, varför firar vi högmässa varje söndag? Kan vi inte göra det varannan söndag? Nej, varje söndag, varför det? Jo, för att vi är så dåliga kristna. Vi behöver komma samman, stärkas i nåden, befästas i nåden. Det är gott att få bli styrkt av nåd och inte av offermåltider. Sedan kommer vittnesbörd inför världen. En kristens vittnesbörd inför världen. Det är så många nyomvända som har hört att det är en kristens uppgift att frambära det kristna vittnesbördet, men som ej tänker på att bevara trons och lärans goda ord, utan istället bara rusar iväg. I Markus evangeliet berättas det om den besatte mannen som hade haft legionen i sig, och hur han hade blivit botad, och nu bad han att få följa Jesus, tydligen som predikobiträde. Men Jesus sa till honom: gå hem till det dina och förkunna där vilka stora ting Herren har gjort med dig och hur han har förbarmat sig över dig. Markus 5:19. Tänk att Jesus skickade hem honom. Där hade han predikuppgiften att förkunna Kristi väldiga gärningar. Men det heter: då gick denne och stad och började förkunna i Dekapolis hur stora ting Jesus hade gjort med honom. Han hade fått en oren, ond ande utdriven. Han hade sett Jesu gärning och hade fått uppdraget att gå hem och där berätta om vad som hade skett. Men tvärs emot Jesu undervisning och tvärs emot Jesu befallning så går han istället rakt ut in i Dekapolis centrum, in i denna stad. Och där predikar han. Men hans uppgift är själv vald. Han valde själv uppgiften. Jesus hade inte bjudit honom att göra detta. En kristens vittnesbörd inför världen. Vad var det för fel han gjorde? Jo, han såg spridandet av evangeliets ljus som en mänsklig uppgift. Han menade att det här med att sprida evangeliet, det var hans sak. Och den uppgiften skulle han utföra i Dekapolis. Han skulle göra detta till och med utan Guds befallning. Och till och med mot Guds befallning. Guds sons befallning. Vad Jesus sa fäste han sig inte vid. När Jesus gav honom hemuppgiften, då struntade han i den. Han saknade den rätta vördnaden och förståelsen för att det är Gud som utför omvändelsens verk. Han som har befallt och bjudit att bot och syndernas förlåtelse skall predikas över hela världen. Det är han som utför omvändelsens verk genom sitt ord. Får jag citera bekännelseskrifterna. Att Gud därvid låter sitt ord komma till en plats och ort, men inte till en annan. Ja, att han för var och en har bestämt tid och stund för hans kallelse och omvändelse. Vad betyder det för oss kristna? Jo, det betyder Gud har ålagt oss att vara uthålliga i ordet och överlåta tid och stund åt Gud. Alltså, när vi bekänner Kristi namn inför världen, så ska vi veta att omvändelsens stund, den bestämmer Gud i sitt allvisa råd. Gud har bjudit att evangeliet och vittnesbörd ska föras ut. Och att omvändelsens stund, den sker när och var helst det behagar Gud. Och om vi tar vara på den förmaningen och denna undervisning, att vi är kallade, vi kristna, att vara uthålliga i ordet och att bära fram vittnesbörd inför världen, och att vi på samma sätt är kallade att överlämna åt Gud tid och stund för en människas kallelse. Ja, om vi bevarar denna lärdom, då vet vi att omvändelsen verkas i Guds stund, var och när helst det behagar Gud. Och att denna omvändelse sker genom evangelium. När en kristen så vet att det är den helige andes rätt att ensam tända tron hos den enskilde, då vet en kristen att han har att frambära vittnesbördet inför världen, och att han har att frambära detta på Guds befallning. Men att det inte är hans sak att omvända en enda. Det är inte min sak att jag ska utöva en psykisk press och psykisk tortyr. Omvändelsen ska ske vid den här kyrkodagarna. Utan det är vår uppgift som kristna att predika evangelium för världen. Och sen, omvändelsens plats och stund, ja, det är Guds sak. Vi ska inte tränga in i Guds råd. När en kristen har förstått detta, att tron blott kan verkas och finnas hos dem som Gud har utvalt, och att Guds nåd är den enda frälsningsgrunden, ja, då undgår en kristen faran av att vara beskäftig, men också faran av att bli besviken. En kristen frestas att bli beskäftig. Man ser omvändelsen som något som man rent av själv kan ordna. Församlingen ordnar omvändelse och väckelsemöten, och så säger man att vi ska ha en veckas väckelsemöte. Och man sätter upp tid och stund för väckelsen och omvändelsen. Och man anger också omvändelsens plats. Man säger, kom fram till botbänken här. Och om du böjer knä på botbänken här, då är du omvänd, då sker din omvändelse, då är din omvändelsestund. Kom nu i den här stunden. Och så bjuder man människor: får vi ordna, får vi tala med dig, får vi försöka, får vi beda med dig, kan vi inte få beda tillsammans? Och så försöker man att ordna, nu ordnar vi den här kvällen, omvändelsekvällen. Och så sker detta. Men när vederbörande går hem och sover, så är han lika oomvänd. För mänsklig omvändelse, den håller inte. Den håller inte. Den håller knappast ens under väckelsemötet. För när väckelsevärmen har lämnat, då är människan död som förr. Man är mycket ivrig att ordna väckelsemöten, och man bestämmer att det ska ske nu. Men då ska vi veta detta: det är inte fel att vara ivrig. Det lär oss Bibeln så klart och tydligt att varje kristen är kallad att frambära vittnesbörd inför världen, och att detta vittnesbörd ska frambäras med iver. Ja visst. Men Bibeln lär sig: du ska inte vara beskäftig i ditt sysslande med evangeliets verk. Och är vi beskäftiga, då glömmer vi att räcka fram evangelium. Och det är det som ska ske. Ett fritt och färdigt evangelium om en full och färdig frälsning genom tron alena. Och den som har hört om Guds fördömelsedom över världen, och som hör om den rättfärdighetsgörelsedom som är uttalad genom Kristi person och verk, om den färdiga återlösningen, och den som då tror detta, han är ju frälsad. Ja, kanske han inte ens vet om det själv. Man kan vara en troende människa utan att ha fattat det. Man är bara så oerhört tacksam över att nåden är allmän, och att jag får tillägna mig nåden, och att jag får tro utan att se. Och den som önskar att få vara rättfärdigförklarad av nåden, och som inte längre vill vara rättfärdigförklarad genom sina laggärningar, ja men en sådan är redan en kristen. Han är medlem i nåderiket. Hur har han kunnat bli en medlem i nåderiket? Jo, genom evangelium, som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Visst var judarna ivriga att omvända hedningar. Men, och det var inget fel att de var ivriga, men de var ivriga på ett felaktigt sätt. Jesus sa: ni far omkring över vatten och land för att göra en proselyt, för att omvända en hedning. Och när ni har omvänt honom, så gör ni honom till ett Gehennas barn, värre än förr. Vad blev resultatet av fariseernas missionsinsats, av deras missionsverksamhet? Ja, det blev: ni gör dessa till Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva är. Matteus 23:15. Men om vi utövar en sådan missionsverksamhet och gör vårt vittnesbörd till vår privata mänskliga uppgift, ja då får vi oss själva till centrum. Men då ska vi veta detta, att den andliga verksamhet som då pågår, det är ren mänsklig psykisk själavård. Det är inte kristen själavård. När människor berättar om sig själva: och då tog jag ställning, då anslöt jag mig, då bestämde jag mig. Och i den stunden, och man kan höra precis hur människor säger: då tänkte jag, nu eller aldrig. Och så berättar människor hur de avgjorde sig för kristendomen. Man tänker sig att liksom man går mer i logen och bestämde sig för att bli logemedlem. Lika naturligt så bestämmer man sig: nu är det jag som ska bli medlem i nåderiket. Men vet ni, det Ingen blir medlem i nåderiket genom egen viljansträngning. Icke genom någon människas vilja eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Och om man tar vittnesbördet som en mänsklig uppgift, ja, då blir man också så lätt besviken i motgången. Utgår man från att omvändelsen, syndernas omvändelse, är en människans uppgift, då har Gud inte längre med omvändelsen att skaffa. Då har inte Gud omvändelsen i sin hand. Och då blir det kristna vittnesbördet något tungt. Det blir frågan om att ta lagens tunga ok på sig. Och hoppet om den kommande världens liv går förlorat. Men då är kristendomen förvanskad. Låt oss alltså säga detta. En kristens vittnesbörd inför världen förutsätter att en kristen rätt delar lag och evangelium. Det är inte bara pastorn som ska dela lag och evangelium, utan varje kristen. Aposteln säger: sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas utan rätt delar sanningens ord. Tron, det är alltså att mot lagens fördömelsedom gripa om evangeliets rättfärdiggörelsedom. Dina synder är dig förlåtna. Du är rättfärdigförklarad om nåd för Kristi skull. Och tron mottar den fria gåvan, skatten. Och sedan följer vittnesbördet, berättelsen. Jesus talar till exempel i liknelsen om den borttappade penningen, om kvinnan. När hon har funnit den borttappade penningen kallar hon samman. Vilka kallar hon samman? Hon kallar samman sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläds med mig, jag har funnit den penning som jag har tappat bort. Denna kvinna, hon visste vad skatten var. Att Guds rike och dess rättfärdighet ägde hon genom tron. Och hon talar om den dyrbara skatten, om penningen. Guds rikets penning, att hon är återköpt, köpt. Icke med guld eller silver, utan med Kristi dyra blod. Hon talar inte om sig själv. Inte om hur hon tog ställning. Och då avgjorde jag mig. Utan hon talar om att hon har vunnit inträde i nåderiket. Och det har skett gratis av nåd. Och samma var det med den samaritiska kvinnan. Kom och se mannen Messias. Och många kom till tro genom kvinnans vittnesbörd, när hon sade, när hon vittnade om Messias. Och jag ville säga, hemma för sina närmaste, för dina grannar, i den plats där du är, på din arbetsplats, där har en kristen, att i den miljö han lever, så mottag Guds nåd att den inte blir utan frukt. Och Bibeln lär att en kristen inte ska gräva ner sin skatt, utan han ska bevara den. Var alltså inte rädd att bekänna Kristi namn i denna farliga miljö. Men är det inte pastorn som i hela församlingens namn ska tala i alla kristnas namn? Är det inte pastorns uppgift? Ja, det offentliga predikoämbetet, det är Guds stiftelse. Och när pastorn träder fram på predikstolen, då är han lärare. Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, några till profeter, några till lärare. Och inte alla är lärare att offentligt träda upp och att lära offentligt. Det tillkommer pastorn i församlingen, som är rätteligen kallad till predikoämbetet. Men lika visst är det att lika visst som pastorn är kallad till predikoämbetet, lika visst är att du som kristen genom det heliga dopet är kallad och invigd att vara präst, att frambära trons offer åt Gud, att vara offerpräst. Romarbrevet 12: så förmanar jag nu er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt, Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst, och skickar inte som hedningarna. Trons andliga offer, på omvändelsen eller på pånyttfödelsen bör alltså goda frukter och goda gärningar följa under hela en kristens liv, heter det i Augsburgska bekännelsens apologi. När det här talas om trons lovoffer, då räknar våra bekännelseskrifter upp predikan av evangelium, åkallan, bekännelsen, det heligas prövningar och det heligas goda verk. Det heligas prövningar. Tänk, kanske har det varit så att du har blivit prövad i skolmiljön därför att du är en kristen. Kanske har du blivit smälad därför att du är en kristen människa och vill bekänna Kristus. Då ska du veta att den lutherska kyrkans bekännelseskrifter säger att det heligas prövningar, det är trons offer som det kristna bär fram, trons offer. Jesus sa ju också så klart och tydligt: Gud vill ha sådana som sanna tillbedare, som tillber i ande och sanning, som tillber i sonens namn. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, så som daggen kommer ur morgonrådnaden sköte. Den villiga lydnaden, trons villiga lydnad. Men då kommer vi till något så underligt. Varför är det så sällan som den villiga lydnaden finns hos oss? Varför ska det ofta vara så tungt och svårt? I trons villiga lydnad, evangelium skall predikas av pastorn i den offentliga predikan, av varje kristen enskilt. För fattiga predikas glädjens evangelium. Och du som genom dopet nu är invigd att vara predikant, alla är predikanter. Alla har predikoämbetet, det enskilda. Du ska alltså inte säga att du är för ung eller att du inte kan. Jesus sa att den heliga ande ska vittna, som jag ska sända, han ska vittna om Kristus och Messias. Men han sa också ni kan vittna om mig, ni mina lärjungar, till ni har varit med mig från begynnelsen. Men när vi har sagt detta, så ska det också nämnas att Jesus i vissa situationer bjuder en kristen att tiga. Ja, att han bjuder dem att ej utlämna glädjebudskapet åt det fräcka. Du får inte lämna ut glädjebudskapet åt fräcka människor. Det är så klart och tydligt. Jesus sa: giv inte åt hundarna vad heligt är, och kasta icke era pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga er. Du möter en fräck människa, du vet att du är kallad att bära fram vittnesbördet inför världen, och du tänker: nu måste jag svara honom. Men det är inte säkert. Det kan vara en kristens plikt att tiga. När vi läser evangelium, så läser vi också om hur Herodes försöker fråga ut Jesus. Men vi läser också: men Jesus teg. Jesus svarade inte ett ord. Och jag vill säga också, det finns situationer när det är en plikt att tiga, att inte svara, att låta fräckheten höras, men att det kristna vittnesbördet, det ges inte. Då svarade han dem intet. Men i vanliga fall är uppgiften en att bära fram vittnesbördet inför kungar, inför domare, inför sina närmaste. Och då är det ett brott att tiga. Du är kallad prika evangelium. Maria, om Jesu moder, hon hörde herdarnas predikan, och det heter om henne: hon gömde och bevarade budskapet. Men vi ser också hur hon inte bara bevarade budskapet för sig själv, utan också hur hon bar fram trons lovsång. Hon sjunger ju: min själ prisar storligen Herren, och min ande fröjdar sig Gud min frälsare. Jag har sett i sin kärinnas ringhet, och ser efter skulle alla släkten prisa mig salig. Till det mäktiga har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet vara från släkte till släkte, och han har krossat kungar, men han har upprättat till svaga. Och så bär Maria fram trons lovsång. Och jag vill till sist få säga: låt andra få höra ditt vittnesbörd, ditt vittnesbörd i ord och gärning. Aposteln Petrus talar till de kristna, och han talar till kristna hustrur. Deras män bryr sig inte om Guds ord, men ni hustrur, ni kan genom er livsföring, genom er trofasta underordning, kan era män bli vunna utan ord. Evangeliet visar sin kraft. En kristen hustru lever med sin man samman, och hustrun vinner sin man för Guds rike. Guds rike består inte i pratsamhet, inte i ord, utan i kraft. Bär fram detta vittnesbörd i en villig glädje och lydnad. Säg det för dina närmaste, och säg det för dem som är långt borta. Säg det genom din missionskollekt, och bed: tillkomme ditt rike. En kristens vittnesbörd inför världen, när det frambäres, då sker detta i medvetande om att det är Gud som håller allt i sin hand, och som låter storm och vågor, stjärnor och naturunder tjäna sitt heliga evangelium. Vi kan tänka på hur han sände profeten Jona att predika för staden Nineve. Det var en förskräckt profet som flydde. Han flydde undan Herrens ansikte. Han flydde till Tarsis, till Spanien, till västerns yttersta gräns. Men Gud visar sig som missionens herre. Han för sin tjänare ner i den stora fiskens buk. Han kastar upp honom ur fisken och sänder honom till Österlandet, till den hedniska staden Nineve, för att där i Österlandet predika bot och tro på Messias. Jona ville inte, men han tvingades. Och så byggde Gud sin kyrka i Nineve genom denne profet. Han byggde en kyrka och en församling åt sig. Så har Gud allt i sin hand. Det är Gud som omvänder syndare, och det är Gud som bereder tid och plats för sitt evangelium. Och han brukar ordet, bibelordet. Jona kunde inte tiga längre. Han måste tala. Och så var det med Paulus. Han säger gång på gång att hur han måste predika. Kristi kärlek tvingar mig. Du vet att en har dött för alla, alltså har det alla dött. Och så förkunnar aposteln. Han är tvingad därtill att predika Kristi ställföreträdande gottgörelse, om syndernas förlåtelse. Och den Gud som tvingade profeten Jona, och som tvingade aposteln Paulus att framföra evangeliets budskap, han är också den som tvingar sina kristtrogna idag. Det vittnesbörd som Gud bär fram genom profeter och apostlar, detta vittnesbörd bär han fram genom sina trogna. Och du är genom dopet invigd att vara Guds den högstes tjänare. Jona var på flykt undan sin kallelse, men Gud ställde honom på sin plats där han skulle verka. Han skulle verka inte i västerlandet i Spanien, han skulle verka i Nineve. Och där fick Jona bli redskap för omvändelse. Så står allt sammans i Guds nåd att saliga vi bliva. Gud brukar mänskliga redskap. Men när han brukar mänskliga redskap, då vet vi, det är han ensam som har makten, riket och härligheten. Han som utser stund och plats för människor omvändelse. Han har allmakten, när vi kristna svagheten. Och här vill jag tänka på en sak som hände mig. Jag låg på Hällnäs sanatorium. Jag var ung student, hade börjat läsa teologi och låg där svårt sjuk i lungsoten. Där träffade jag en man från Skelleftehamn. Han var 40 år. Han låg i den tristaste salen på hela Hällnäs sanatorium, närmast en källarlokal. Till denne 40-åring gick jag och hälsade på så där en gång i veckan, och vi pratades vid. Så berättade han att han skulle åka hem. Han skulle till Skelleftehamn. Han skulle åka hem och dö. Vi hade pratats vid, men jag hade inte framburit ett kristet vittnesbörd. Men då kunde jag inte längre. Jag måste, det som jag inte hade sagt till honom, jag måste skriva till honom ett brev. Och jag minns så väl, jag skrev till honom ett brev och jag förkunnade för honom om frälsarens välgärningar. Något enkelt om hur frälsaren hade dött för syndare och att han kunde få tillägna sig den nåden och få dö salig i tron av nåden. Sen kom jag som präst till Skellefte och jag blev sjukhuspräst på Skellefte lasarett. Det var 20 år senare. Och där hälsade jag på i en sal på ett rum och där låg en kvinna. Hon sa: "Är det Furberg?" Ja, tänk vad välsignat det brevet var. Vilket brev? Ja, men minns ni inte det där brevet? För min man dog ju hemma. Han fick dö hemma. Och han var så lycklig över detta brev. Jag hade visat stor svaghet. Men tänk, visst är det underligt. Jona hade visat stor svaghet. Han hade flytt. Och Kristi lärjungar visar många gånger stor svaghet och feghet. Men det är ju så oerhört att svaga redskap kan få stå i evangeliets tjänst och kan få frambära ett mäktigt evangelium som frälsar syndare. Ett ord om syndares frälsare, det är i Guds stund, var och när helst det behagar Gud, det omvänder syndare. Och den som tror syndernas förlåtelse i Kristi namn och blod, han är medlem i nådens rike här, och han ärver härlighetens rike. Ditt enkla kristna vittnesbörd i ord och handling, utan att bli beskäftigt, utan att vara besviken, bär fram detta. Oss kristna är det givet att vi ska vara trogna att förvalta Kristi ord. Och så vet vi att detta ord ska inte återvända fåfängt. Och så får du vara med genom ditt enkla vittnesbörd inför världen att omvända syndare. Och då vet vi att där en syndare blir omvänd och tror evangelium, där är det Guds evangelium som har omvänt honom. Icke genom någon människas styrka eller makt ska det ske, utan genom min ande. Och så vill jag säga så här. Jag förstår att ni blir förskräckta när jag berättar om hur svag och feg jag var. Men ni ska veta detta. Att det är det underliga. Gud är nådig mot syndare. Och han kan tillåta att hans lärjungar visar svaghet. Men vet ni, Gud fostrar sina barn. Han fostrar sina barn. Och han styrker sina barn genom sitt evangelium. Och därför vill jag säga, det kristna vittnesbörd inför världen. Får jag säga så som det heter i en konfirmationssalm. rät sig bekänna Kristi namn om världen än det skyr. Det är en trygg och skyddad hamn. Och så ska vi veta detta, att när Gud befaller dig att bekänna det namnet, tid och inte utan tala. Tala. När du förkunnar evangelium, då ska du veta, då har du ett mäktigt ord som du får vara mun åt. Och ett sådant ord, det omvänder syndare. Att bekänna Kristi namn inför världen, den uppgiften åligger var och en kristen. Och jag ville önska er ungdomar att bära fram detta vittnesbörd i en glad och villig lydnad. Och det får vi alla be om att kunna få göra. Amen. Käre Gud, hjälp oss så att vi inte i feghet tiger när vi borde tala. Och när vi talar, Herre, hjälp oss då att tala i enlighet med ditt ord. Amen.